Right as Russian attacks hit Ukrainian energy infrastructure, causing rolling blackouts ahead of winter, a major corruption scandal involving the state's nuclear power company is putting top Ukrainian officials...
Ukrainas justitieminister och energiminister lämnade idag in sina avskedsansökningar på grund av en korruptionsskandal kopplad till Ukrainas energibolag.
In today's episode, we're looking at a corruption scandal which is rocking the Ukrainian government and which has implicated allies of President Zelensky.
Ukraina skakas just nu av en korruptionsskandal som slår till mot något av det viktigaste landet har, nämligen energiförsörjningen. Och det här är inte första gången orden Ukraina och korruption ses tillsammans i nyhetsrubrikerna. Det här är ett utbrett fenomen. Men hur illa är det den här gången? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten frågar jag utrikesredaktör Dan Helenius. Hur stor är den här korruptionsskandalen? Går president Volodymyr Zelensky fri eller är det här början på slutet för Zelensky? Ja, den senaste veckan har en stor korruptionsskandal i Ukraina bubblat upp till ytan. Dan Helenius, du jobbar som utrikesredaktör här på Svenska Yle med Ukraina som specialområde. Vad är det riktigt som händer just nu?
Det handlar alltså om väldigt storskalig korruption där flera personer, både ur regeringen och ur president Volodymyr Zelenskys närmaste krets är inblandade. Mm. Och korruptionsmyndigheterna talar om att den här gruppen ska ha tvättat upp till 100 miljoner dollar i pengar. Och det verkar vara så att de här beslutsfattarna och maktpersonerna har helt enkelt skott sig på entreprenader till Ukrainas kärnenergibolag Energoatom. De har tagit 10% eller något sånt här från entreprenörer i utbyte mot kontrakt. Mm-hmm. Så väldigt klassisk korruption som är väldigt vanligt i korrumperade länder, den här sortens arrangemang. Men det sitter ju väldigt illa för Ukraina i dagens läge. De är mitt inne i ett krig för sin överlevnad. Och då har presidentens närmaste krets sett till att sko sig väldigt stort på pengar som borde ha gått till ett säkra energiunderhåll och annat. Samtidigt som Ryssland bombar ukrainska kraftverk och elnätet.
Mm. Vem har vi som är misstänkt för vad just nu?
Den huvudmisstänkta heter Timur Mindic. Och han är en långtida businesspartner till presidenten. Mindic var med och grundade delägare i Zelenskys produktionsbolag kvartal 95. Mm-hmm. Och Zelensky blev ju känd och vald till president från att ha varit en tv-komiker. Att det här är någon som går väldigt långt bak tillsammans med presidenten. Mm. Och inblandade är också justitieminister Herman Gorestchenko och energiminister Svetlana Grinchuk. Och de här båda nu tvingas avgå.
Ja, Dan nämnde produktionsbolaget kvartal 95. Innan Volodymyr Zelensky blev president i Ukraina var han känd som komiker och framförallt kanske för sin roll som president i tv-serien Folkets tjänare. Serien producerades av produktionsbolaget kvartal 95 som Zelensky då grundade tillsammans med Timur Mindic som nu är misstänkt i den här korruptionsskandalen. Och ja, skandalen då. Hur kom man någonting på spåren? No, antikorruptionsmyndigheten Nabum inledde enligt Dan en undersökning av bolaget Energoatom redan i somras. Nu har den här utredningen då nått nyhetsrubrikerna. Dan, hur stort är det här?
Det är ju stort på det sättet att Zelensky, liksom många presidenter före honom, blev delvis valda på löfte att göra någonting åt korruptionen. Mm. Och det här upprepar sig flera gånger under förra presidenten Poroshenko. Egentligen samma händelseförlopp. Du blir vald på en antikorruptionsplattform och så tar det i det här fallet tog det lite längre, men det tar inte hemskt länge före det visar sig att din närmaste krets fortsätter där den förra presidentens närmaste krets slutar. Och det ukrainska folket är väldigt trötta på det här och det kanske visar det att de brukar inte välja om sina presidenter. Mm. Ukraina har haft 7 presidenter sedan självständigheten 91.
Antikorruptionsmyndigheten NABU var senast stort i rubrikerna i somras. Ukrainas parlament röstade igenom ett lagförslag som ska ha gett myndigheten betydligt mindre befogenheter. Det här ledde till stora demonstrationer i Kiev och lagen drogs senare tillbaka. Men går det Dan att koppla ihop sommarens händelser med den skandal som vi talar om nu?
I Ukraina så kopplas det här definitivt att man försökte stoppa den här myndigheten, ta deras autonomi av dem, alltså deras möjlighet att vara självständiga från presidentens kansli och andra maktcenter från dem. Just i stort sett samtidigt som man börjar med den här utredningen att jag vet inte, det verkar ju vara rätt klart vad det här handlar om.
Du nämnde Zelensky tidigare. Kan man koppla honom till det här?
Han kopplas ju i och med att det här är hans regering och hans businesspartner. Jag har inte sett någonting som skulle säga att han ska vara inblandad i det här, men att inte ser det ju bra ut. Och nu skadar det här ju hans anseende som delvis har varit rätt lågt i Ukraina sedan tidigare.
I västvärlden så porträtteras han ju som någon slags, kanske hjälte, det är ett starkt ord, men han ses på något sätt som den här starka presidenten som leder sitt land genom krig. Men i Ukraina har man en annan syn på honom.
I Ukraina är det ju delad. Att nu var ju hans insats under början av kriget, med den här videon där de står i Kiev och säger att de stannar och att de inte är på väg någonstans och sånt. Så nu kan man ju säga att det var ett visst hjältemod. Men att hjältar kan ju också vara korrumperade. Jag säger inte att han är korrumperad nu, men det där, att de här utesluter ju inte varann. Och i Ukraina så finns det en stark känsla att man står bakom sin president så länge kriget pågår. Men att det är väldigt få som tror att han skulle ha några reella chanser att bli omvald, förutsatt att han ställer upp. Att det här är ganska entydigt stämningarna där. Att många vill se ett annat land och ett förändrat land efter kriget.
Att det finns korruption i Ukraina är kanske inte direkt någon nyhet. Transparency International undersöker varje år korruptionen i världen och presenterar ett korruptionsindex. Och det här indexet visar att trots att Ukraina har blivit mindre korrupt på lång sikt så är landet ändå ett av de mest korrupta länderna i Europa. Vad beror det här på, Dan?
Det är ju enkelt att säga att det är någon slags arv från sovjettiden och det är det säkert delvis. Men att det har ju att göra med den sortens ekonomi de har haft med oligarker och makt och den sortens presidenter de har haft. Före Poroshenko började ändå ta steg i rätt riktning, men att före det var det ju rena liksom vilda västern. Och det tar tid att nöta ut det här. En del statsvetare talar på engelska om liksom the problem of the last mile. Alltså grovt översatt problemet med den sista kilometern eller den svåra sista kilometern. Att om du har ett land som övergår från auktoritär styre och auktoritära styren är alltid mer korrumperade än demokratiska, så den där sista slutrakan är väldigt svår. Att du kommer fram väldigt nära och sen att ta de där sista stegen där du tar de fördelar som de mäktiga intressena har haft fråntas de fördelarna. Att du har inte längre personer som kan kräva pengar för att ordna ett kontrakt, utan att man rensar ut det här och det där stöter man ofta på problem. Och tyvärr klarar ju alla länder inte. Vi kan ju se inom EU är Ungern ett praktexempel på ett land som var väldigt nära att övergå till bli ett modernt demokratiskt land. Men i och med Viktor Orbán så har man nu egentligen tagit många steg tillbaka. Man är inte ens mera inne på den sista kilometern. Och den här risken finns ju för Ukraina också att de saker går illa så. Så kan det vara att man aldrig kommer närmare än man är nu. Men samtidigt så ukrainarna själv ser sig som ett demokratiskt folk. Och folk är demokratiskt. Mycket mer än i många andra länder man är. Man är bra på att organisera sig lokalt, man är bra på att demonstrera. Och man har ju sett under kriget att det är väldigt mycket av hela den krigsföringskapacitet som Ukraina har grundar sig på frivilligt samarbete där människor samlar in pengar och stöder direkt fronten. Att det går inte, statens roll är mycket mindre än vad man skulle tro i många fall. Så att på det sättet ligger Ukraina ganska bra till. Också ilskan mot korruptionen är stor. Men att under pågående krig så är det väldigt lite som man kan göra åt det. Man kan inte byta president för man kan inte ordna val. Man kan inte heller störta sin president för att det skulle leda till kaos. Och då skulle antagligen Ryssland komma mycket längre än vad man är nu. Att man står inför ett dilemma som kanske inte ens är svårt att för många ukrainare så är det ändå det att man säger att man väljer mellan att leva och dö. Och då väljer man att leva under de omständigheter som man nu har. Men sen när hotet från Ryssland försvinner så vill man se förändring.
Mm. Till en demokrati hör också en demokratiskt vald riksdag eller ett demokratiskt valt parlament med en demokratiskt vald regering som ska ha landets och befolkningens förtroende. Vilket förtroende har den sittande regeringen i Ukraina mitt i en korruptionsskandal?
Det är väldigt svårt att säga. I och med att i opinionsundersökningar så visar det att det finns ett stöd för Zelensky, men att det är samtidigt så att det stöd är ju också ett stöd för Ukraina i kampen mot Ryssland. Det finns stora problem med parlamentet för tillfället att helt enkelt att ha ihop tillräckligt med ledamöter för att kunna fatta beslut. Och på grund av krigen, många politiker, vilket kanske visar på att det finns en demokratisk och en ansvarstagande tendens, att det finns flera politiker som är vid fronten nu, att de har lämnat parlamentet för att ansluta sig till militären. Andra har bara lämnat sina grupper och att det är svårt att få ihop parlamentet för tillfället. Och det skapar också problem i politiken.
Problem inne i landet, korruption, instabilitet i beslutsfattande. Finns det en risk att allt det här blir liksom bränsle för Ryssland och andra Ukraina-motståndare?
Det finns ju i alla fall försök. Sitt vissa uttalanden från Ungern, vilket intressant med tanke på korruptionsnivåerna inom den ungerska regeringen och det ungerska affärslivet, men att så är det förstås. Att det är klart att man försöker utnyttja allt som finns. Hur stor effekt det har så får vi ju se.
Men president Zelensky då, vad har han själv sagt? I ett inspelat tal i början av förra veckan sa Zelensky att alla insatser för att bekämpa korruption är viktiga och att korruption alltid måste leda till straff. Men Zelensky själv, han har inte heller undgått anklagelser. Tidigare hade bland annat på sociala medier spridits anklagelser om att Zelensky skulle köpa dyra bilar och fina handväskor med internationella stödpengar. Dan, har Zelensky helt rent mjöl i sin påse?
Väldigt mycket av de korruptionsryktena som cirkulerar på sociala medier har ju varit alltså rena också propagandapåhitt. Det betyder ju inte att det inte skulle kunna finnas något som är sant. Men på det hela taget så har det hittills i alla fall inte finns ingenting som skulle ha styrkt de här ryktena.
Du nämnde att åsikterna om president Zelensky är delade i Ukraina. Nu har vi en korruptionsskandal som innefattar 100 miljoner dollar som har med folk i hans närkrets att göra. Är det här början på slutet för president Zelensky?
Jag skulle ju säga att den början på det slutet, det började än för länge sedan, senast på sommaren, men att redan före det. Men vi ska komma ihåg att Zelensky var extremt impopulär före krigets början. Hans popularitet steg sen i och med hans handlande i början av kriget och har hållits relativt högt sen dess. Men att hans regering och hans administration var impopulära före krigets början. Och han har varit länge, ska jag säga, mer populär utanför Ukraina än han de facto är i Ukraina.
Tack för det här, Dan.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och utrikesredaktör Dan Helenius. Visste du för övrigt att du hittar ett nytt avsnitt av nyhetspodden direkt från morgonen varje måndag till torsdag på Yle Arenan? Lättast hittar du våra nya avsnitt om du lägger till nyhetspodden i din lista och beställer på våra notiser i Arena-appen. Det är de där två symbolerna bredvid startknappen. För slutmix av dagens podd står Jonny Aspelin.